Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Värdetransportrånaren. United Keys. Vi hade hela tiden olika projekt på gång i Stockholm och gjorde affärer så ofta vi fick möjlighet. Jag var mindre och mindre i Karlskrona och mer i Stockholm. Det ångrar jag lite idag. Men man gör ju det som man tror är bäst för en själv. Det ligger väl i mitt DNA att jag inte kan leva något svenssonliv. Det ligger inte i min natur. Visst försökte jag. Men den andra delen av mig tog alltid över. Och efterhand börjar allt våld och svek man är med om och äta upp en inifrån. Det slutade med att vi sålde restaurangen helt enligt regelboken. De anställda blev kvar. Björn var nöjd. Jag var nöjd. Och köparna var nöjda. Det var inget skumt med den affären. Det var verkligen en bra tid i mitt liv. Över 2 år. Jag önskar att jag hade kunnat fortsätta med det livet. Men så gick det som det gick. När restaurangen var såld flyttade jag tillbaka till Stockholm. Samtidigt flyttade Adele tillbaka till Italien. Det funkade bara inte. Vi var på olika platser i livet då. Jag började lugna ner mig och fundera på familj och så där medan hon fortfarande var så ung att hon ville festa och leva jetset liv. Jag gav henne en Audi TT och 250 000 kronor i avskedspresent. Vi är fortfarande goda vänner. Under tiden i Karlskrona år 2004 inledde vi även vårt största och mest långvariga projekt, United Keys. Det var en vacker sommardag och jag satt på uteserveringen till vår restaurang i Karlskrona. Jag var ledig och drack bärs med mina polare. Samtidigt satt jag i telefon till Norge där jag hade fiskaffärer. Jag exporterade torkad fisk till Kroatien, alltså från Norge till Kroatien. Där såldes fisken på torget. När jag avslutat samtalet sa en kund som satt bredvid mig och drack pärs att han hade hört att jag investerade pengar i olika saker. Jag medgav att det kunde stämma. Snubben hette Valdi och var uppfinnare. Han berättade att han hade ett stort projekt som jag kanske kunde vara intresserad av. Jag bad honom berätta om det, men han lovade att återkomma nästa eller nästnästa dag, för han ville inte prata om det på uteserveringen. Vi kom överens om att ha ett möte följande eftermiddag. Då kom Valdi med en prototyp till en ny sorts tangentbord. Med det kunde man skriva med vilka bokstäver som helst, kinesiska om man så ville, och byta ordning på tangenterna med en knapptryckning. Han hade patent på programmen som gjorde funktionerna möjliga. Vi undrade varför ingen hade kommit på det här förut. Det var ju en helt fantastisk grej. Uppfinnaren sa att han var på väg till Silicon Valley i staterna. Om vi var intresserade var vi välkomna att hoppa på projektet. Valdi ville ha 1 miljon kronor för 1% av firman som skulle sälja tangentbordet. Jag tänkte att det var en bra idé och föreslog att vi skulle åka till Stockholm. Jag ville presentera idén för mina kompisar. Det gjorde vi också och bokade ett möte med 4 av mina närmaste vänner. Där drog uppfinnaren sin presentation igen. Polarna gick också igång på det. Jävlar, det här kan vi bli rika på. Vi kom överens om att vi skulle köpa 10% av firman och betala 5 miljoner, alltså 1 miljon per man. Valdi frågade hur snabbt vi kunde få fram pengarna. Sitt kvar, sa jag, så går vi och hämtar dem. Snubben var helt chockad och lovade att våra pengar skulle fördubblas i värde inom 1 år. Vi gick och hämtade pengarna och gav honom 5 miljoner i kontanter. I backspegeln var det förstås ett misstag. Han var en smart kille med bra utbildning, men någon bra affärsman var han inte. Ändå slänger du åt en vanlig Svensson 5 miljoner i cash. Inte undra på att han frikar ur. Vi borde också ha varit mer aktiva redan från början och hållit koll på vad han gjorde. Vid det här laget hade jag lärt mig att andras pengar var lätt att bränna. Valdi stack till Silicon Valley för att sköta projektet. Han höll oss hela tiden uppdaterade och berättade hur det gick och vilka han hade anställt. Mer om United Keys senare. 23. Saint-Tropez. Den tidigare nämnda Paul Mardirossian är alltså en känd person i Sveriges undre värld och även på andra håll. Han hade 2 populära restauranger i Stockholm, Pasha och Il Conte. Den andra ägaren var italienaren Emilio Ingrosso, också han välkänd i Sverige. Paul var från Libanon och Pasha hade ett libanesiskt koncept. Paul berättade att han hade gjort en fantastisk deal. Vi hade chansen att öppna en restaurang på jetset-orten Saint-Tropez på franska rivieran. Dess verkliga pris var 1 miljon euro, men vi kunde få den för 300 000 euro. Enligt Paul fanns det inga konkurrerande libanesiska restauranger i Saint-Tropez, så jag investerade 1,5 miljoner kronor i restaurangen. Vi kom överens om att en av oss skulle sköta United Keys och den andra skulle driva restaurangen. Jag bestämde mig för att åka till Frankrike för att öppna restaurangen tillsammans med Paul. Han hade redan hyrt en stor villa med swimmingpool och åtminstone 6 sovrum. Det var mitt första besök i Frankrike. Jag flög till Nice och fortsatte till Saint-Tropez med helikopter. Helikopterfärden tog en halvtimme jämfört med 2,5 timmar med bil. Paul väntade redan på mig och vi åkte genast för att titta på restaurangen och huset där vi skulle bo. Jag litade ganska mycket på Paul, för alla hans restauranger hade gått bra. Jag tänkte att restaurangen var ett säkert kort att hoppa på. Saint-Tropez är en fiskeby eller stad ganska tom om vintrarna. Men under sommarmånaderna kommer alla jetsetlirare dit. Kungligheter och stjärnor av alla slag. Det gäller att gräva guld under 3 månader, för på vintern blir det inget alls. Jag kom dit precis innan sommaren. Vi gick för att träffa fransmannen Michel som hyrde ut restaurangen till oss. Den låg på stranden med Nikki Beach och andra kända strandklubbar. Michels restaurang hette Maison Okoa och bredvid den fanns en lokal där vår restaurang skulle ligga. Vi åkte till Libanon och beställde möbler eftersom restaurangen, som fick namnet Pasha, skulle inredas i libanesisk stil. Hovmästare blev Nico som varit hovmästare och drivit Pauls restauranger i Sverige. Han var till hälften fransman och pratade förstås franska. Sen tog vi dit min kompis David som kock och han letade rätt på resten av kockarna. Paul kände också en kock som var från Libanon och kunde laga libanesisk mat. Recepten hämtades från restaurang Pasha i Stockholm. När de beställda möblerna kom och restaurangen inreddes blev den elegant. Verksamheten sköttes genom att vi startade ett bemanningsföretag i Sverige där alla restaurangens anställda registrerades. De jobbade svart, men i firmans bokföring hade alla groteskt höga löner. över 5 000 euro per person och månad. En gång i månaden skickade firman en räkning för personalen till Frankrike och jag betalade den. Firman i Sverige skulle betala de anställdas pensioner och skatter och andra avgifter, men det gjorde den aldrig. Vi tjänade bra på det här systemet. Fransmännen ville att vi skulle använda oss av fransk personal. De var fruktansvärt noga med det. Vi kämpade emot och fick behålla de svenska kockarna, men vi tvingades även anlita fransmän. Diskarna var fransmän, liksom serveringspersonalen. Vi hade åtminstone 7 kockar, 6 servitörer och 2 bartendrar. Alla flyttade in i 2 hus bredvid varandra. Ett där vi bodde, alltså Paul, hans fru och 2 barn samt jag, och ett där personalen bodde. De hade eget kök och egna sovrum, medan swimmingpoolen och uteplatsen var gemensamma. Vi köpte skotrar åt alla i personalen. Själv köpte jag en motorcykel och Paul hade en Jaguar. Den krockade jag senare med på fyllan. Första året gick riktigt bra, för vi fokuserade verkligen på att sköta restaurangen och höll pli på personalen. Jetset-livet i Saint-Tropez var en helt annan värld än de svenska kockarna var vana vid. Där de så småningom återvände till Sverige hade de inte en cent på fickan. Tvärtom var en del av dem skyldiga oss pengar. På dagarna gjorde vi PR för restaurangen och när vi gick ut och festade drack vi champagne och snortade koks. Samtidigt lockade vi folk till vår restaurang till nästa dag. Sen anlitade vi en fransk jetset-snubbe enbart för att göra PR för oss. Hans enda uppgift var att supa, festa och fixa kunder åt oss. Han fick 10% av notan från varje kund han lockade dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är svårt att förklara för någon som aldrig har varit i Saint-Tropez vilket jetset-liv folk levde där. Priserna var förstås skyhöga. En vanlig flaska Crystal Magnum champagne kostade 2500 euro. En 6 liters flaska Methusalem Crystal kostade 5000 euro och en 9 liters flaska Crystal Jeroboamia kostade 9000 euro. När någon beställde in en stor flaska bars den fram av 4 servitriser till tonen av signaturmelodin till Stjärnornas krig, med tända tomteblås och fyrverkerier till födelsedagstårtor och gästerna hurrade. Vi sålde 5-10 stora kristallflaskor om dagen. Folk hade pengar. Det var nyrika ryssar, arabmiljonärer, skådisar och andra kändisar. Den berömda fotbollsstjärnan Steven Gerrard brukade festa på vår restaurang. Sen fanns det gangstrar också. Vi kände ju redan familjen Bonanno från Stockholm. Och även familjen Gambino var på plats. Båda ägde hus på Rivieran. När maffialedaren Jan Gottis son fyllde år bokade han hela vår restaurang i 2 dagar och hade festen där. Det var många mafiosos med och firade. Sen fortsatte vi hålla kontakten med dem. De ordnade bra fester, men inget särskilt avvikande. Även skådespelaren och rapparen P. Diddy ordnade ett white party på Nikki Beach, där alla gäster var klädda i vitt. Vi blev också bjudna. Pamela Anderson var där och gav mig en het blick. Det finns det många vittnen som kan intyga. Den borde jag nappat på. Bland de andra gästerna fanns åtminstone Ice Cube, Kylie Minogue och Victoria Silvstedt i sällskap med sin skalliga franska gubbe. Jag skulle bli stämd om jag berättade vad gubben hade för sig med Victoria. P. Diddy kom även och åt på vår restaurang en gång. Jag drack lite champagne med honom och sådär. Samantha Fox, som var i ropet då, kom också dit, liksom Zlatan, som lånade min bil. När Zlatan kom till Frankrike ringde han min kompis Lasse som var på restaurangen just då. Lasse frågade om han kunde låna min bil för att hämta Zlatan och Christian Chippen Wilhelmsson på flygplatsen. Det var ett tärande liv. Det var ju inte en del av det verkliga Frankrike eller av det verkliga livet. Det var som Las Vegas. En lekstuga för rika människor. Jag trivdes inte där. Men eftersom jag hade levt ett ytligt liv kunde jag anpassa mig. Ändå var det för ytligt till och med för mig. Alla kvinnor där var bara på jakt efter pengar. En gång satt Michelle och pratade med tre solande fotomodeller på stranden. De drack champagne och jag anslöt mig till samtalet. Men kvinnorna ägnade mig ingen uppmärksamhet. Senare på kvällen fick de höra att jag var en av restaurangens ägare och fattade plötsligt intresse för mig. Vardagen såg ut så att kockarna började arbeta vid 9-tiden på morgonen, liksom Nico och serveringspersonalen. Restaurangen öppnade vid 10 när folk kom till stranden och vi tjänade bra med pengar på dagarna. Vi hyrde ut handdukar och bar ut kall champagne åt folk. På dagen kom många och åt lunch också. Vi hade ungefär 200 platser åt gästerna. På kvällen var det lite svårare att få dit folk eftersom de måste ta taxi från stan till stranden. Vi fixade mycket belysning till kvällarna för att skapa en trevlig stämning och hade till och med libanesiska magdansöser. Det blev ett fruktansvärt drickande och man var tvungen att snorta koks för att orka. Varje dag när jag vaknade tog jag ett dopp i poolen. Sen hämtade jag en flaska rosévin, drog i mig den direkt på morgonen och snortade ett par linor koks till det. Sen satte jag mig i bilen och körde till restaurangen. Jag gick och smuttade på rosévin hela dagen och drog ett par linor till. Dagarna gick, och veckorna och månaderna. När vintern kom åkte jag till Stockholm och gjorde affärer. Första året hade vi även en bra relation till de franska restaurangerna i närheten, även om lokalbefolkningen var nedlåtande och inte ville prata något annat än franska. Och den franska kulturen var ju något alldeles speciellt. Varje morgon träffade jag Michel som hade den andra restaurangen på stranden. Han sa bonjour Matti och pussade mig på båda kinderna. Sen åkte jag till stan för att köpa något till restaurangen och kom tillbaka ett par timmar senare. Och det var samma sak. Bonjour och kindpussar. Det hände att man pussade samma person 5-6 gånger på en dag. Man eller kvinna spelade ingen roll. Det skulle alltid kindpussas. Jag kan säga att när jag var i Saint-Tropez gillade jag inte fransmän alls. Men senare när jag hälsade på polare i Paris några gånger så började jag gilla Frankrike. Men det är ändå det sista land jag skulle flytta till. Eller kanske inte det sista, men jag skulle aldrig flytta dit. Det kan bero på att jag inte har sett så mycket av det riktiga Frankrike, även om det är nära från Saint-Tropez till Antibes, Nice och andra fina ställen. Vi tog en helikopter och flög till Monaco några gånger, speciellt när det var Formel 1-tävlingar där. Vi var faktiskt ganska mycket i Monaco. Vi spelade på hotell och kasinon. Efteråt tog vi helikoptern tillbaka till Saint-Tropez. Det var samma manjana-attityd i Frankrike som i Spanien. När vi ville ha en parabolantenn till huset för att kunna kolla på svensk tv och nyheter gick jag till en stor affär i Saint-Tropez för att köpa den. Det blev en besvärlig historia, fast jag hade en bild på vilken sorts parabol jag ville ha. Försäljaren sa att de inte hade några sådana. Jag frågade om de kunde beställa en. Ja, svarade försäljaren. Okej, när kan jag få den då? I nästa vecka. När i nästa vecka? Försäljaren tittade på mig som om jag var dum i huvudet. Alltså vilken dag? Onsdag, drog han till mig. Jag insåg att det inte tjänade något till att fråga om klockslag. Okej, då kommer jag nästa onsdag. Beställ en sån. Efter en vecka åkte jag dit och frågade försäljaren om parabolen hade kommit. Nej. Okej, har du beställt den? Ja, ja. När kommer den då? Nästa vecka. Sen kom vi överens om att de skulle komma och montera den i huset med detsamma. Vi spikade en tid. Efter en vecka satt jag i huset och väntade. Men det kom förstås aldrig någon. I slutet av sommaren, när det började lugna ner sig, hade vi en grillfest hemma. Vi drack och hade kul och gick och la oss sent på natten. På morgonen var det ett jävla liv på nedervåningen. Folk hade blivit av med sina telefoner, klockor och plånböcker, och kvinnorna saknade sina smycken. Vi hade blivit rånade under natten. Jag undrade hur det var möjligt. Vi var ju 10 stycken där. När vi kom ut låg det en handduk där med allas plånböcker, bankkort och telefonernas simkort på. Gentlemannatjuven hade tagit allt som var värt pengar men lämnat alla personliga föremål på handduken. Man blev nästan rörd. Kära hjärtanes, vilka hyggliga människor. Det visade sig att tjuvarna hade sprutat in sömngas i huset så att alla hade somnat. Vi åkte till polisstationen och gjorde en anmälan och fick höra att det var ganska vanligt i det området. Förnuftigt folk sätter ju på larmet när de går till sängs. Inte som svenskarna som festar och lämnar balkongdörren öppen. 24. Banco Popular. Vi hade varit i Frankrike i ungefär 1 år och även sett oss om i rånarens blick. Vi hade blivit varse hur värdetransporterna sköttes här. Jag skulle säga att tekniken var 100 år efter Sverige. Men till skillnad från Sverige hade alla väktarna vapen. Väktarna var dock inte särskilt avskräckande. De var oftast feta och hade pistolen i ett hölster i bältet. De verkade inte ha en tanke på att någon skulle kunna råna dem. Det stämmer bra att en tjuv känner igen en annan tjuv. Vi hade kunder på restaurangen med en fläkt av undre världen. Och när vi så småningom lärde känna dem bättre fann vi att vi hade haft rätt. De hörde till Marseille-maffian. Ibland kom deras folk och festade hos oss och fick också klart för sig att vi var i samma bransch. En gång frågade vi dem varför de inte rånade värdetransporter när det verkade vara så enkelt. De svarade med att fråga varför vi inte gjorde det själva. Jag sa att vi kunde göra det om de fixade vapen, en bil och en lägenhet. Nästa dag kom en av dem med en bil med bagageutrymmet fullt av olika vapen. De ordnade också en lägenhet och en egen förare åt oss. Han kände till området väl. De valde även ut målet. Den lokala banken Banco Popular i Marseille. Vi kollade förstås in platsen själva och bevakade värdetransportens ankomst. Vi bestämde oss för ett snabbt rån utanför banken. Vi hade beställt en van till rånet och på dagen för stöten parkerade vi den precis utanför banken, nära platsen där värdetransporten tidigare stannat. I bilen fanns jag, Hanski och den franske föraren. Eftersom vakterna hade vapen måste vi överrumpla dem, annars kunde vi tvingas använda våra vapen. Överraskningen blev en fullständig succé. Värdetransporten stannade alldeles intill oss och väktarna började lyfta ut pengar i bruna säckar. Vi slet upp sidodörren och hoppade ut, avväpnade väktarna och beordrade ner dem på marken. Vi tog så många värdesäckar vi hann. Vår franske förare körde flyktbilen till ett garage nära lägenheten och jag och Hanski gick till lägenheten och tillbringade en natt där. Bytet var ungefär 200 000 euro. Vi delade det på 3 och Marseille-maffian fick en del av förarens andel. En helt okej dagsförtjänst. Så mycket kan jag berätta att Marseille-snubbarna hörde till en liga vid namn IRC, det vill säga International Robbery Crew. Mm.
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.